Hej och välkomna till Red Eye After Hours. I det här avsnittet kommer vi intervjua Niklas Köresar som är finanschef för bolaget Flexion Mobile.
Det var ett väldigt intressant avsnitt. Vi pratar med ett bolag här som egentligen har gått emot börsen. De har ungefär 20% upp i år och det är ju för att de har presterat så jäkla bra och kanske också att de är lite under radarn.
Ja, det som är intressant är som du säger, det är många bolag som kanske är upp i år men inte inom mobilspelsindustrin.
Nej, de är nere.
Ja, och det här är ändå ett bolag som verkar som hacker och spadar i princip inom mobilspelsindustrin.
Mm.
Så det är ett litet bolag som är ganska oupptäckt av jag vet inte vilka skäl egentligen, för det har gått väldigt bra. Det har varit en fantastisk resa för företaget.
Mm. Och men det kanske är lite som Niklas var inne på, de är stationerade i UK, de handlas i GDP, lite så här krångligt.
Mm. Ja.
Så det kan vara sådana grejer med det, men ja, det är ju därför också man är här på Red Eye, för att få uppsyn för andra bolag som kanske har andra fördelar och kanske så att de blir upptäckta.
Exakt. Vi tycker att bolaget är intressant av flera skäl. De har ju liksom starka konkurrensfördelar eller vallgravar i och med att de verkar på en nischmarknad. En nischmarknad som faktiskt som kommer framgå i intervjun, som har utmanats av några av de här giganterna inom industrin. Och trots det, de har inte lyckats ändå.
Nej.
Så att det är väldigt starka vallgravar skulle jag säga. Mm. Och de lanserar ju många spel och de lanserar redan spel som har visat sig vara vinnare på andra plattformar. Så att det är ganska low risk modell skulle jag säga.
Och sen var det väldigt intressant att Niklas pratade om att de går emot mer med de här förköpen av Audiencely och så vidare. Att vara mer, liksom, de fattar att de är en marknadsföringskanal för de här. De producerar marknadsföring för de här spelen, vilket gör att de kan monetisera dem bättre. Så att inte utöver att de ger en annan plattform så är de också en egentligen väldigt tajt partner.
Exakt, så att det finns en hel del optionalitet eller, vad ska man säga, andra intäktsben i framtiden att stå på.
Yes, och nu ska vi inte dra ut på vårt intro längre utan vi hoppar in direkt intervju med Niklas Köresar.
Vi välkomnar Niklas Köresar till vår fina podcast här på Red Eye.
Tackar så mycket.
Vi börjar prata lite om dig och din bakgrund. Du får egentligen börja vart du vill.
Så jag är Niklas Köresar, jag jobbar i Flexion Mobile. Jag är 50 år, kommer från Stockholm från början. Men har sedan, jag har egentligen inte bott i Stockholm på nu 30 år. Länge.
Ja.
Och har bott i London sedan dess. Jobbade rätt länge i investment banking på faktiskt i shipping offshore, så en helt annan sektor. Sen i 2010 så ville jag göra något annat och så träffade jag Jens och Per om, mer eller mindre om en slump.
Mm.
Och så har jag varit med liksom och byggt upp bakdelen av Flexion genom åren, så jag har varit där 8 år. Mm. Jag har familj på fru och 2 barn och en... Frun har en hund som jag tar hand om. Så jag håller på den vägen.
Var det den här pappan som var emot att ha hunden? Och så är det du som har gått mest med hunden ändå?
Ja, ännu värre. För vi har sommarställe i Stockholms skärgård. Och då ganska behändigt att flyga tillbaka till Sverige då, till London. Men på grund av den här jäkla hunden så får jag bara köra nu. Och då är det 2000 kilometer varje väg. Så jag kör. Från början körde familjen men ingen annan åker vara med.
Okay.
Så nu kör jag själv fram och tillbaka hela tiden.
Så det är bara du och hunden som åker bilen och de andra åker flyget?
Och alla grejer, alla mina verktyg som jag köper med. Så, så är det. Ja.
Och du sa att du har bott i London i 30 år?
Ja, 25 år nu.
25 år. Och vad förde dig dit?
Så det var... Jag pluggade i Uppsala och Lund lite fram och tillbaka. Så jag var på accounting och finance. Och så en dag så ramlade jag på en kurs i Rotterdam. Där man kunde göra shipping. Jag älskar båtar och allt med hav och sånt. Och så gjorde jag den och sen dess har jag kommit tillbaka. Så var jag i Rotterdam ett år och så gjorde jag en master i London. I ship finance och så jobbade på olika banker.
Mm.
Och på fund management-sidan i shipping offshore i London.
Okej, och träffade du din fru i London eller...
Ja, det var faktiskt på Millennium Eve på en fest, alltså på 2000-festen i Stockholm. Så hon kommer från Stockholm också.
Okej.
Okay. Och så kommer hon över och har varit där sen 2002. Så det är väl snart, det är 20 år där också.
Ja. Men vad tror ni Eller vad tror du gjorde att ni fastnade för London och gjort att ni har varit kvar där så länge?
Det är ju lite häftigt. Jag brukar, alltså min fru jobbar i investment banking också och alltså, det är lite, jag brukar säga förenklat att är man i Stockholm så jobbar man med Oslo på förmiddagen och Finland på eftermiddagen, eller om det är tvärtom. Tvärtom är det ju, medan i London så jobbar man med Asien på förmiddagen och USA på, eller Americas på eftermiddagen. Så det är ju extremt internationellt.
Det blir mycket större liksom.
Ja, och sen måste jag säga att jag gillar en engelsk pint på puben.
Ja, det är pubben som lockar.
Det är puben.
För jag har sett, jag är ju småbarnsförälder själv, så, eller själv, det var länge sedan du kanske var det. Men jag har ju sett att de har pubbar med lekparker.
Oj.
Eller det kanske inte...
Det har jag missat, det finns säkert.
Ja, men jag har sett liksom det utserveringar, så det finns en lekpark precis vid puben. Men det kanske inte är så vanligt, det kanske bara var
men någon... Men alltså ute på landet så har ju alla... Då finns det absolut lekparker, alltså barnen leker med det. För då åker man ju dit hela familjen och söker sin lunch eller middag.
Ja, för det gjorde nästan att jag ville besöka på att flytta dit. Men det är kanske inte så mycket i London.
Vi smiter iväg några stycken en gång i veckan och har några pints.
Okay. Så det är det här klassiska
publivet. Ja, det är det. Jag kan inte lämna det.
Alltså. Nej, så det, är det det som lockar mest?
Och att man får en engelsk pint, alltså en bitter istället för en lager.
Är det en Guinness-kille?
Nej. Okay. En engelsk bitter.
En engelsk bitter. Mm. Ja.
Men du har ju väldigt spännande bakgrund. Som du sa, det var inom shipping, offshoring och sen också inom fastigheter. Jobbar inom finans och fondförvaltning. Mm. Hur använder du dem liksom där du har lärt dig därifrån idag med Flexion?
Alltså, det var inte fastigheter utan jag satt på fondsidan också, men då var det mot shipping offshore.
Okay.
Så att jag började med, alltså, vad säger man på svenska, senior debt. Alltså grundlån och så topplån och sen hybridlån och sen leasing och köpa bolag och distressed.
Mm. Men så här corporate finance aktiviteter.
Men vi gjorde det på köpsidan, så på slutet vi satt vad man kallar en real asset team. Egentligen satt man med ett tomt skrivbord och så hade man pengar i bakgrunden och så skapade man sina egna transaktioner med att man försökte köpa skepp eller man försökte köpa bolag eller köpa ut grejer. Och då vad som var väldigt lärorikt med det var att för man gör alla steg, så man förhandlar, man skriver term sheets, man gör finansiella modeller och sen så gör man hela det legala transaktioner. De kan vara väldigt, väldigt komplexa med väldigt många olika team, alltså legala team och 100 olika konsulter upp och ner. Mm. Och så roddar man allt det själv och sen kör man också post-transaction, man följer upp själv. Så det är en väldigt, väldigt bra skola för att göra.
Ja, du får lära dig alla delar.
Ja, så nu när vi tittar på M&A till exempel, det är ju väldigt... Vi gjorde ju vår första företagsköp och jag har inte gjort hela transaktionen själv tidigare, men det är ju liksom exakt vad jag gjort tidigare.
Så men det var mot offshore? Du gjorde alla de
mot shipping offshore. Och det är egentligen lite... Det är som fastighetsmarknaden idag och med... Som har tagit droger, det är ännu mer... upp och ner och mer risk.
Mm.
Och de har ju tendens att gå i konkurs var tionde år.
Mm. Mm.
Men det är också när det går bra så är det ju...
Så går det bra.
Och allt. Ja. Mm. Så där, och det är lite som fastighetsmarknaden. Du kan lyfta ut... Ett bolag är egentligen bara ett skalbolag. Mm. Och så kan du lyfta ut alla assets ur ett talet. Det är klart att det finns ett duktigt management och det är det som är avgörande. Men du kan ganska lätt omstrukturera det.
Ja, liksom flytta ut tillgångar till det. Och sen, vi kollar också mer, du jobbar sedan 2010 jobbar du med startups.
Ja, där kommer det in. Alltså jag, 2010 hoppar jag av där, jag vill bara göra något nytt.
Mm.
Och då är jag lite dåligt tålamod, så då brände jag inte broarna, men jag sa att nu vill jag inte jobba mer här, jag kommer aldrig mer att söka. Jag tog ett beslut och så hoppar jag av utan någon plan framöver, tog ett år ledigt med familjen. Och sen är det tomt skrivbord och funderar på vad man ska göra. Och då hjälpte jag först en kompis och omstrukturera hans bolag i ett år. Det var ett väldigt litet bolag, men var med bara att hjälpa honom. Och samtidigt letade för liksom något större och sen då i 2012 var det. Och sen i 2014 så kom jag in i Flexion. Då var vi 20 personer och satt på, var det 30 kvadratmeter. Vi satt på varandra i två våningar i princip.
Mm.
Och då var hela den var outsourcad och sen har jag varit med och byggt upp.
Mm. Och, för du nämnde ju det att du kom i kontakt med Per och Jens.
Mm.
Hur kom du i kontakt med Flexion? För det är ju inte riktigt det du har jobbat mot innan. Det är ju en helt annan vertikal.
Jag ville in i någonting i startups, något som växer väldigt snabbt.
Mm.
Och förnyar när man liksom jobbar i ett väldigt snabbt tempo. Och det är genom en gemensam kompis som linkar ihop oss.
Okej. Så lite
serendipity. Ja, det är kompis. Inte alla i London, svenskar i London känner varandra, men lite sådär.
Ja, för de råkar ju också vara svenskar, det är det som är. Ja.
Så det är lite svensk communityn i London.
Ja, okej.
Okay. Och de var ju en fas, det var ju, jag kom in samtidigt som vi gick live med smartphones. Och det var ju då vi skulle gasa på först, liksom i första rundan, och så behövde de någon som tog över finans. Och
ja, för det är Flexion grundades 2001 va, om jag inte minns.
Alltså bolaget skapades, ja. Vi säger att det skapades 2007.
Okej.
Okay. Det fanns ingenting i bolaget före 2007.
Och hur litet var det då, 2010, när du gick med?
Vad som hände med Flexion, det är lite coolt. Så Jens och Per, vad de gjorde från början, skapade en app för Premier League football scores. Alltså och det fanns nog i Ericsson-tiden, så kunde man få att det poppade upp alla resultat på sin telefon. Men vad de upptäckte att alla de här apparna på den tiden, då gick man in och så fick man köpa dem innan man kunde pröva produkten.
Mm.
Så konverteringen var extremt låg.
Mm.
Och det är ju lite vad premiumspelen fortfarande eventuellt har idag som problem.
Mm.
Och så att vad de gjorde, de skapade en try and buy-lösning. Att man kunde ladda ner det, köra det en vecka och sen subscriba för lösningen.
Just det.
Och den blev jättestor. Så att först gör de det själva, och sen ville, alltså, jag tror att det var, om det var Orange de hade först som kund, och så ville Vodafone ha det, så skulle EA ha det med Nokia, så vi körde alla deras spel i Nokia, så blev det största leverantören i Nokia, körde Sony, körde BlackBerry, så det var ett ganska stort bolag. Men den appen i sig, den här Premier League, den har tjänat 20 miljoner pund intäkter, och det är den som har fundat Flexion.
Okej. Okay.
Det var ju liksom embryot till den här nya hybrid, alltså den, vad vi egentligen gör då, det är ompaketera spel för något nytt.
Mm.
Och det var det, så det är både den, liksom den idén för vad den nya Flexion kom då och fundingen.
Okej.
Okay. För alla de pengarna lägga kvar och egentligen gjort att bolag liksom byggt upp.
Så det var egentligen nästan ett test för vad Flexion är idag, liksom att den här modellen med att testa någonting och sen...
Ja, det, eller ompaketeringslösningar, så att vad som hände var att de hade på det spelet, så ville andra ha try and buy-lösningen, men inte själva appen.
Ja, precis. Ja.
Och då började det bygga på en superenkel maskin, hur man kunde lägga in den i andra spel och ompaketera spelen och hela den biten.
Okay.
Och det är egentligen vad vi gör idag också.
Mm.
Intressant. Och vi ska inte hoppa in på Flexion än, men det står också på Flexions hemsida att du jobbar med att driva fonder i både Dubai och London. Det låter ju väldigt intressant och väldigt så här skilda världar.
Det var också på det var den här fonden, alltså, så det var fonderna var att vi jobbade då i en real asset fond.
Okay.
Så det var pensionspengar som ville ha de här sista 10% som de får leka med.
Alla alternative investments.
Ja, alternative, exakt. Och det, på samma sätt som fastighetsmarknaden är ganska attraktiv generellt då för fondförvaltare, så alltså håller vi på med den.
Mm.
Och då började jag satt på en bank och höll på med leasing mot den här marknaden. Och då jobbade jag med den fonden som jag jobbar med, och så då behövde de en person i Dubai. Och då blev jobbade jag där i 1,5 år.
Mm.
Jobbade.
Och hur var det? Liksom,
Dubai hade blivit väldigt mycket större än vad det var tidigare, men...
Nej, ingenting mot vad det är idag.
Jag har inte varit där nu.
Så inga skidbackar inomhus i gallerien.
Den kom samma, ungefär samma dag som jag flyttade ut. Ja, jag har varit i den faktiskt. Men det, jag tror inte man känner igen sig nu heller.
Nej.
Helt crazy.
Ja, jag kan tänka mig det. Helt galet. Jag har faktiskt inte varit där.
Men, jag måste säga, jag brukar faktiskt säga att den dagen jag var tvungen att flytta därifrån, för man lever hela sitt liv på 6-stjärniga hotell. För det är det enda sättet man kunde dricka alkohol. Och så att jag började bli irriterad om de hade vikt handdukarna på toaletterna. Alltså om de hade vikt dem istället för rullar dem, för jag gillar bättre hotell där de är rullade. Man blir helt koko.
Okay. Det låter som ett hårt liv.
Nu är det dags att flytta härifrån. Lite på den.
Få en liksom clean slate på sina förväntningar.
Ja, så. Lite så här. Har de vikt handdukarna? Amatörer.
Precis. Du har ju inte en helt rak liksom, path mot tech och liksom, mobilmarknaden. Men vilka skulle du säga dina erfarenheter och färdigheter som du har samlat på dig under åren som har varit mest till nytta för din roll på Flexion?
Ja, men det är ju det här. Den är ganska brokig, men det är lite så. Det är roligare att ha brokigt liv än att spikrakt liv.
Ja,
men det är ju hela den här grejen att så vad vi gör är att Jens, man kan förenkla, Jens är den stora strategen i bolaget som är vd, och han tittar ju väldigt mycket på, han spenderar mycket, mycket av sin tid och pratar med människor och förstår marknaden. Och Per tar hand om operativa, men inte det finansiella. Så man kan väl säga att vi har delat upp, den rollen i två, där jag kör finans och legalt och risk och styrelsedelen av det. Och det är ju det jag har lärt mig i den där. Så jag tror att jag är väldigt bra på att göra finansiella modeller och förstå hela den från övergripande, men också driva ganska komplexa finansiella projekt.
Mm.
Så det, ja, allt det där har jag gjort så mycket, så det tycker jag inte är speciellt svårt.
Nej.
Och rodda med väldigt mycket advokater och konsulter och allt det där man håller på med.
Så komplicerade processer som kanske...
Ja, men kapitalrunder och företagsköp och... Men också hur man rapporterar finansiella modeller internt, budgeteringar.
Men det är ju intressant att du säger det, för det är ju många vd:ar och grundare och entreprenörer som absolut inte har koll på kapitalmarknaden. Nej. Eller har koll på börsen. Eller...
Ja, det kan mycket väl vara så. Ja. Ja. Mm. Och där tror jag vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och jag kommer in, de har väl också lite tur att jag kommer in från en ganska hög nivå och vill göra någonting annat, och då kommer jag in i ett litet bolag.
Mm.
Eventuellt att jag ska gått in i något större då, om jag hade gjort en spikraka karriär.
Mm.
Men det här är roligare.
Men för Jens och Per är bröder, eller hur? Mm. Och de äger väl 15% vardera av kapitalet?
Ja, 20, lite över, tillsammans lite över 20.
Ja, tillsammans lite över 20. Ja.
De har det som är Mobile Sensations.
Ja.
Capitalbos.
Ja.
Mm. Och om du liksom kollar tillbaka på vad du för 20 år sedan, om du skulle kunna resa tillbaka i tiden, vad skulle du ge dig för råd nu för att, gör samma resa.
Jag borde träna lite mer så jag inte är så tjock idag.
Tjock? Det tycker jag verkligen inte.
Nej, exakt. Nej. När vi sitter.
genuint så försöker jag hela tiden ta det beslutet som är bra vid ett visst tillfälle, och så kollar jag aldrig bakåt.
Mm.
Så jag försöker aldrig ångra mig på ett tidigare beslut. Mm. Alltså, det här är vad det är, och det är.
Jag tror att det är väldigt, det är annorlunda svar på frågan, men jag tror det är väldigt klokt också. Jag är fan av filosofi och stoicism, och det är väldigt mycket så att tänk inte liksom på det negativa, eller second guessa ingenting.
Utan jag försöker ta ett så bra beslut som möjligt och sen står jag för.
Ja, man kan ju inte ändra på det som
har
varit.
Och då spelar ingen roll vad det är för resa man har gjort, men det är så det är.
Nej, man kan ju inte ändra på det som har varit.
Nej.
Det är ett råd också att ge sig själv och gå tillbaka och säga, tänk inte bakåt och älta vad du gör. Liksom.
Nej, men sen så kanske man måste, om man ska hålla på med det, så kan man i alla fall försöka ta bra beslut.
Ja,
så man inte gör slarviga beslut, för då kanske man ändå måste ångra sig lite. Men om man, exakt.
Men då kanske du hade gått tillbaka och sagt till dig själv, det här du gör nu, fortsätt på det. Second guessa inte, kolla bara framåt.
Det här var ju över vad. Det finns ingen tur i business, säger man. Men alltså, det här är väl över vana förväntningar. Men det har varit väldigt många år med hårt arbete också. Då. Men nu börjar det bli ganska bra.
Ja, men om du säger hårt arbete, vad är hårdast att arbeta? Inom investment banking eller finance, eller jobba i en startup som Flexion?
Ja, du. det är nog båda. Alltså. Jag jobbar inte mindre i Flexion, kan jag säga.
Nej.
Och speciellt inte när du håller på transaktioner. Så.
Mm. Men då jobbar du ju typ i startup och inom investment banking.
Fast man får en fjärdedel så mycket betalt. Så.
Ja.
Fast du har ju optioner då, så att du har ju den biten. Men ibland undrar väl min fru vad jag håller på med. Kanske bättre om jag hade jobbat på investment banking.
Ja, det undrar våra partners också när vi jobbar och sitter kvar. De bara, vad gör ni?
Ja.
Men vad gillar du med det du gör idag? Jämfört med vad du gjorde innan. Och vad är det som liksom får dig att vakna upp och gå till jobbet och liksom känna att du brinner för det du gör?
det är att det 40 skrikande e-mails när man vaknar.
Ja.
Men nej, men det är hela det, om man bara gör det extremt, så i shipping, det är en väldigt rolig marknad med parties runt om i världen, och du flyger runt på closing luncher och middagar här och där, och massa fina yachts och alla ägare av private jets och hela den biten. Men du sitter fortfarande med ett kontrakt som är strukturen från kontraktet till 1893 års charterkontrakt som du fortfarande sitter. Ja, du har bytt ut ett segel till en motor. Mm. Men det har inte hänt så himla mycket mer. Och det gör ju att efter ett tag så lär man sig den. Allting. Man lär sig ju inget nytt. För du
det är
kan
predictable.
Ju det. Ja, liksom, och du eller? Kan det. Okej, marknaden går upp och ner. Men du har lärt dig allting. Och det var inte riktigt samma utmaning längre.
Okej.
Okay. Och det här är det ju... Det är ju så extremt snabbt.
Mm.
Och vi har ju varit inne i distribution och nu, jag är den som kan minst om spel och allting i hela bolaget.
Mm.
Och nu har jag äntligen lärt mig det här med alternativ distribution, och då ska vi in i andra marknadsföringskalar, influencer marketing. Jag har ju user acquisition och alla olika gud vet vad på den. Och då är jag, det är bara att sätta sig och lära på nytt.
Mm.
Så det går ju så, det är den biten att hela tiden nya grejer.
Mm.
Och så är vi listade och så sitter man nu här och gör sådana här grejer, så att håller en vaken.
Ja, hela tiden en ny utmaning runt hörnet.
Ja, ja, absolut.
Och det känns lite som att det du beskriver, att du också lite var ute efter den här entreprenöriella resan också, känns det lite som. Och var med i ett företagsbygge kanske.
För absolut. Lite mindre.
Ja. Och har du alltid haft en sån entreprenöriell anda, eller hur väcktes den, eller...
Så här stora organisationer, jag har kanske inte platsat in jättebra i dem.
Nej.
Men jag har ju lyckats göra en bra resa där också, men det har väl inte egentligen varit det som jag passar ganska bra i små organisationer.
Ja, men har du alltid haft en entreprenör eller andan? Kan du peka
där
på det?
Kan man väl om någonting säga att jag hamnar lite snett, för där hamnar jag i stora organisationer. Exakt. Med banker och hela den resan.
Mm.
Och jag lyckades väl ganska bra där också, men jag tror jag är bättre på det här.
Mm.
Också att man har en väldigt stor frihet att bara ta beslut och bara tuta på när det. Man behöver inte gå igenom 52 chefer. Man bara kör.
Men när du inte tutar och kör på jobbet då, vad gillar du att göra utanför jobbet?
Dicka pints.
Nej,
min fru har ju varit massa år i investment banking, så vi har ju mycket att försöka vara genuint vara med barnen. De är ju nu 15 och 12. Så spenderar jag ganska mycket på tiden med dem, men också vi är mycket på landet i skärgården. Vi är ute på en ö i skärgården i Stockholm, och där är det ju väldigt skitiga kläder och alltså en brasa, och
det är motsatsen till
soldatens ärtsoppa, lite halvjummen med en kall folköl. Det är det som jag tycker är bäst.
Men du gillar liksom kontrasten att kunna bara slappna av och släppa allt. Alltså inte allt, såklart, jag förstår att du jobbar därifrån också. Men jag menar när arbetsdagen är över. Liksom,
då står jag och sågar träd.
Ja, precis. Och det är en väldigt, för jag är ganska mycket så också. Man sitter i Excel hela dagarna. Sen gillar jag att ta en skogspromenad och plocka svamp. Och bara liksom göra något totalt motsats till att sitta bakom en skärm.
Så det är det jag gör.
Och hur mycket splittar ni er tid mellan England och Sverige?
Ja, men det är ju helt tokigt. Det här är alltså hatten av till Sverige. Så vi har ute på den här ön, en bra bit ute i skärgården, så har vi nu fiber. Så då har vi huset, har vi 1000 megabits. Och jag kan sitta i solstolen längst ut på bryggan och ha 100. Där vi bor i Fulham i London i huset, då har vi max 50.
Alltså om det är bättre på svart.
Det är dubbelt, så 2-3 gånger så bra.
Mm.
Vad jag har på kabel hemma i huset i London mot längst ut på bryggkanten i en solstol. Mm. Och det gör att jag kan jobba väldigt mycket där. Så vi är där jul och påsk och somrar. Mm. Och när man kör de här IR-eventen med kvartalsrapporterna, fick jag alltid ta en eller två helger där. Slicka såren lite.
Mm. Så det blir några månader per år i alla fall.
Och de här resorna med den här förbannade hunden.
Hoppas inte hunden lyssnar på avsnittet.
Förbannade hunden, det är bara fan inte hela upp här för hunden ska.
Han är gullig, men det är mycket att köra.
Men om vi börjar gå över till Flexion och prata lite mer om bolaget. Första frågan som egentligen noteras, om man tänker sig så här. Ni är noterade i Sverige, men ni är baserade i UK. Hur kommer det sig?
Så att vad vi har Det har att göra. Nu blir det lite tekniskt här, men alltså, eftersom bolaget var vinstgivande på Nokia Ericsson tiden genom den här appen som jag nämnde, så har ju vi inte tagit in speciellt mycket kapital tidigare i runden. Så vi har ju en styrelseförande som är Carl Palmstierna, som han hjälpte oss med någon runda i en liten runda 2011 och sen i 2014 innan jag kom in. Och vad som hände, det gjorde att vi aldrig varit inne i den här VC, venture capital-svängen. Vilket gjorde att vi alltid haft en aktieklass i bolaget. Och det gör ju då att när man sen behövde ta in kapital för smartphones-marknaden, när vi skulle liksom verkligen trycka på med det, då var det för sent för att förstöra aktieklassen, om man säger så. Vilket gör att vi inte platsade in i det som egentligen är mönstret i London, där man börjar med dem i syd. Och sen så går man upp hela den här rundan. Och så har du 2, 3, 4 aktieklasser. Och det gjorde att vi gjorde en till runda i 2016 med Stockholms, eller egentligen med Stockholms änglar. Och sen var vi där, men vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Och då tog vi in kapital före vi gick på börsen i Stockholm. För då kunde man hålla kvar aktieklassen och det här oberoendet som bolag. Okay. Och då tittar vi på AIM. Göra det i London, lista i London mot Stockholm. Men i 2017 så var AIM ganska kraftigt på väg ner. Men alltså, det var då Stockholm började flyga med alla, eller First North. Och det fanns väldigt mycket gamingbolag i Stockholm och i London var det väldigt lite då. Det har kommit tillbaka ganska kraftigt. Så då blev det Stockholm.
Ja, men det har vi hört förut från andra entreprenörer också. Vi har ett bolag som heter Median Games Invest som är Tysklands noterade från början. Men Tyskland är kända för att inte ha så mycket digitala techbolag överhuvudtaget. Och framförallt inga gamingbolag. Det fanns inget när de noterades. Och de hade jätteproblem att få aktieägare. Och folk som ens förstår vad de håller på med. Så att de dubbelnoterades här i Sverige också.
Ja, Tyskland har ju väldigt retail-ägare. För där sparar man, i princip lägger man pengarna i madrassen. Eller extremt försiktiga fonder. Och sen har du ju Stockholm, eller Sverige då, som är...
Som
110% av alla medborgare äger aktier.
Ja, exakt.
Inklusive barn. Så, så det är ju... Ja. Absolut. Det är en unik marknad på det att du har så stort retail-intresse.
Och sen jag tror vi förstår gaming också i Norden ganska väl.
Alltså, ja, absolut.
Både retail men även institutioner.
Ja.
Till skillnad från kanske...
Det är lite mini Silicon Valley i Stockholm.
Ja. Ja. Men det är väl det de säger. Stockholm är väl unicorns och digitala sådär jämfört med London slår ju dem per capita.
Ja, absolut.
Liksom rätt hårt.
Och det är ju den här retail-intresset, kapital... Och som finns här. Så det är faktiskt jäkligt häftigt.
Men i och med att du också har varit i finans och nu i startup. Just den här, om vi ska säga, nätverket runt kapitalmarknaden. I London är det väldigt mycket fokuserat mot institutioner. Medan i Sverige är liksom lite mer så här high net worth individuals till liksom small family offices. Eller liksom hur skiljer de sig?
Så AIM är, vi är väl kanske, om man ska vara helt ärliga, lite små för AIM fortfarande. Det är ju klart att vi funderar, eller liksom funderar, att vi tittar på det. Vi följer ju med vad som händer där. Men där är det så att det finns, hade vi gått till AIM istället nu, kanske behöver dubbla oss och gå till AIM. Nu kanske det finns 100 stycken små fonder, nanofonder, som i princip måste följa det från den dagen. Och som är, egentligen enbart kan göra bolag som är listade i UK.
Okay.
Så du får den typen av invest, så du får väldigt stort institutionellt intresse den dagen du är där. Men som utanför så funkar inte det, för de tittar bara på engelsklistade bolag.
Okay.
Så det är en annan typ av investerare. Jag gillar Stockholm, jag tycker det är jättebra.
Men nu har vi ju gått som katten kring het gröt när det kommer till Flexion. Vi har liksom rört lite vid caset. Men om vi pratar om affärsmodellen, vad ni gör idag, liksom hela den här resan från den här Premier League-appen då, och hur idén föddes, vad är liksom affärsmodellen och value proposition idag?
Så vi har ju gått då från att bli att vi distribuerar spel, alltså tredjepartsspel, så vi går ju till de stora spelutvecklarna i världen och sen så säkrar vi rättigheterna för de, vad vi kallar alternativa marknader, så det är Amazon och Samsung och Huawei och de här. Och då har vi tidigare sett oss som en distributör av spel, en distributionsplattform kan man kalla det på något sätt. Men vad som är mer och mer uppenbar för oss nu är att vad vi egentligen gör är att vi hjälper utvecklare egentligen med marknadsföring.
Mm.
Där vi attraherar nya alltså kunder, alltså användare till dem och nya intäkter. Och det är exakt samma sak man gör i advertising och user acquisition. Så vi håller ju på mer och mer skifta över mot att bli då en B2B-bolag inom det här området med marknadsföring. Så då har vi distribution, ett sätt att skapa nya användare. Och nu har vi gått in influencer som vi tror stenhårt på.
Mm.
Som en ny marknad, eller nytt sätt att då attrahera användare till marknaden.
Men om vi tar ett steg tillbaka och bara förklarar grundläggande det ni gör. För att, som du säger, det finns alternativa app stores som Huawei's, App Gallery eller vad det heter, One Store, Amazon. Vad egentligen gör att ni existerar? Varför går inte en spelutvecklare och själv för det första publicera sitt spel på One Store till exempel? Och varför finns ens One Store när det finns Google Play till exempel som är så mycket större? Varför laddar man ner ännu en app store? Prata lite kring den.
Så om man tar en One Store, om man kan ta Amazon som är det jag använder mycket, så Amazon är ju en app store som har till och med kommit till Stockholm nu, eller till Sverige. Och det är ju ett helt eget ekosystem, så de har ju video, de har alla köp, jag läser alla mina böcker där, nu är all musik där. Så de jobbar ju stenhårt på att låsa in mig som kund i deras ekosystem.
Mm.
Och då har jag en Samsung-mobil. Och på den Samsung-mobilen har jag då Google Play, för det är Samsung använder Google Play Services. Och sen har ju Samsung sin egen app, för de vill ju också komma in i software.
Exakt.
De håller ju på med Samsung Pay och det här att du ska använda deras app när du betalar. Och sen har ju då Amazon-appen.
Mm.
Och om jag ska ladda ner ett spel nu, då kan jag ju gå på alla de här tre och ladda ner exakt samma spel.
Mm.
Och då blir ju, för mig är ju Amazon, då, jag kan ju köpa någonting med två klick. Det är ju lite farligt där också att allting tar två klick. Men på två klick kan jag göra absolut allt jag gör.
Mm.
Då blir jag bara en större och större Amazon-användare. Och det är lite så vad det är. Så det är därför de här finns. För att de vill skapa sina egna ekosystem, alltså software.
Så ja, det förklarar varför slutanvändaren då väljer kanske Amazon. För att man är van med det ekosystemet. Och samma med One Store som är stort i Korea då.
Ja.
Som faktiskt tar marknadsandelar mot Google Play. Sen såklart också Huawei som har blivit förbjudna. Så i princip försvinner Google Play från Huawei-telefonen. Ja. Vilket gynnar er supermycket måste du göra.
Ja, absolut.
Ja. Så det förklarar den dynamiken. Och för en förläggare eller en publisher eller en utvecklare av spel, då är det väl helt enkelt så att det är lättare, det är en mindre konkurrens på den marknaden. Eller vad USP:en för en publisher?
Så förut, alltså nu håller marknaden på att ändra sig, men alltså upp till för ett tag sedan, så var jag, när jag pratade om det för två år sedan till exempel, då gick de live i Google och Apple på de två stora, nu pratar vi mobila spel.
Mm.
Då gick de live i de två kanalerna, så ligger de där allihopa, så finns det alldeles för mycket apps och det är väldigt svårt att synas och hela den här, allt med det. Och sen har de typiskt prövat en av de här alternativa butiker. Så är det en amerikansk utvecklare så ligger det typiskt i Amazon.
Mm. Mm.
Men alla de här kanalerna ska egentligen rattas lika mycket för att det ska vara effektivt.
Mm.
Så Amazon-versionen får aldrig lika mycket kärlek som de andra.
Det är självklart inte lika lågt hängande frukt för en utvecklare såklart.
Nej, men de sköter inte spelet, de kanske inte uppdateras, det kan finnas tekniska fel i det. De har inte det, all prissättningen, kanske de har glömt prissättning i vissa, så att du inte kan köpa vissa grejer. Det är en gammal version och allt där. Så att det gör att de ligger i sina två kanaler, och då blir de här andra butikerna blir lidande, att det händer ju ingenting och de får inga intäkter där. Så vad vi har gjort är, och samtidigt är att vi säger då att genom att använda Flexion på de här alternativa kanalerna så genererar vi 4% av totala intäkter inklusive Apple, 10% på Google.
Just det, Google Play-konvertering. Ja.
Men av den hela marknaden kanske det är 4%. Och det är ju ganska lite pengar för dem.
Ja, det är det,
bryr de sig om 4%?
Exakt, det är den här lågt hängande frukten. De kanske inte orkar göra jobbet för att få de där 4%.
Nej, för de kan aldrig försvara den investeringen själv.
Exakt.
Och vad vi har gjort, att en butik är ju för liten, men om man aggregerar ihop dem så skapar vi någonting som, kommer vi att säga att vi kan ge 1% mer intäkter, för jag har en butik, det funkar inte. Men när vi aggregerar ihop dem kan vi ge 4%. Och då blir ju siffrorna, så vi genererar ju nu 10 miljoner dollar per år på våra, i snitt på våra stora spel.
Exakt.
Och det är ju då summor som till och med de stora utvecklarna börja bry sig om. Mm. Sen att de tjänar då 500 miljoner dollar per år på sina spel, som liksom, det tog stora siffror.
Mm.
Men även där så 10 miljoner dollar bör de lyssna på.
Ja, jag tror specifikt om man också lägger till aspekten av att de behöver inte göra någonting. Ni gör ju allt jobb så att säga.
Ah.
Och sen har ni en RevShare-modell.
Ah.
Så att för dem är det bara uppsida. Mot att de inte skulle göra det här själv då.
Ja.
Och ni tar ju ni tar 20%, utvecklarna tar 80% efter storen har tagit sin cut.
Så, ja, plus minus.
Ja. Ja, så slarvigt säger att One Store eller Amazon tar 30% som Apple och Google gör, då är det 70% kvar, ni tar 20% av det, så ni får 14% då i princip.
Ja, absolut. Men sen har butikerna, våra butik tar generellt tar lite mindre.
Mm, det var det jag skulle komma till också, att man ser även de trenderna inom Apple och Google, de blir pressade att ta mindre än 30% för att de har så stor monopolställning.
Mm.
Det borde ju nästan gå tvärtom då på de mindre butikerna, att eftersom de inte har monopolställning, att de skulle kunna ta högre procent. Är det för att locka över fler publishers, de tar en lägre procent?
De gör det ju primärt för att bygga ekosystem.
Ja.
Det är ju klart att det teamet som sitter och rattar den här butiken vill också få visa att de gör intäkter, men det är ju, alltså om man tittar på hur mycket de satsar på sina alltså software-ekosystem, så kan de skulle ju kunna göra det gratis om de vill.
Mm.
Men det är ju klart att de försöker. Så att men jag tror inte den stora grejen är att utvecklarna, vi kommer alltid kunna göra det billigare än utvecklaren själv.
Mm.
Det är alltid bättre att outsourca, för vi har aggregerat ihop det och vi har alla system och en plattform för att kunna göra det. Så vi kommer alltid vinna.
Ja, men berätta lite om det, för ni har en tech-plattform som gör att den här, ni har ju kortat ner tiden från att ta in ett spel och kunna gå live med det på plattformen. Berätta om utvecklingen av den, alltså nedkortningen av ledtiden och lite om era techplattform också.
Men alltså, så att den grundläggande har vi då en maskin där vi kan egentligen, om vi ska pitcha för en ny utvecklare, så kan vi egentligen ladda ner deras spel i Google Play.
Mm.
Den lilla appen som man laddar ner på mobilen, så kan vi stoppa in den maskin, konvertera den och lägga ut den här spelet i alla våra kanaler, gå till utvecklingen, kolla, nu är ni live här redan, ska vi bara köra på. Sen okay. Skulle de stämma oss för att vi har gjort ett intrång på deras IP utan deras tillåtelse, men tekniskt sett så skulle vi kunna göra det.
Mm.
Och det gör ju att den biten i sig är ju ganska lätt som en försäljningsgrej. Det var det fortfarande tar tid, det här med att vi kör ju så extremt stora spel nu, och det gäller alla IP-rättigheter och att är vi inne och stör någonting i deras intjäning på 600 miljoner dollar? Vad händer om vi gör något totalt fel och så blir det någon nedstängning och sånt?
Mm.
Så det är den biten som tar tid att bygga upp förtroende för den. Men desto mer vi har, desto snabbare går det. Liksom.
Men berätta om utvecklingen av ledtiden. Den har ni kortat ner till, är det 2 veckor? Eller vad,
ja, det är bara, vi blir ju bättre och bättre på att göra det där. Men jag generellt så, det är lite, jag tror också att de riktigt stora utvecklarna är väldigt ganska lätta att jobba med generellt.
Okay.
För de är så otroligt professionella team. Så halvstora kan vara jättebra och det kan vara ganska struligt.
Ja, det är lite mer.
Lite sådär, så den biten.
Men för det är lite intressant där, för du pratar ju i princip om kannibalism kanske på deras andra plattformar. Hur står sig bolagen mot det? Liksom, i sig så kan ni ju komma med liksom value proposition. Hej, ni kan få 4% mer intäkter.
Mm.
Men när det ofta bolagen säger sig, ja men om ni är på One Store så får vi ingenting från Google Play i typ så här Korea till exempel.
Ja, det kan väl finnas, det finns väl lite av det, men det är ju också att man väcker upp nya användare som är på andra ställen. Så det är inte så här jättestort problem.
Nej.
Ibland så ser man det, men det är inte... Det är inte
mm.
De vill ju nå ut till så många som möjligt på så många sätt som möjligt, för det är ju liksom störst sannolikhet för dem. Och det är ju inte så att de förlorar pengar att det går genom oss jämfört med Google Play. Så jag tycker inte det är någon jättegrej.
Okay.
Men det är klart att om vi skulle direkt marknadsföra i Google Play, komma över till Samsung, så skulle väl de ha en åsikt om det då.
Det skulle inte kanske vara det populäraste.
Nej.
Mm.
Men de vill ju bara nå ut till så många som möjligt och hur brett som möjligt, och det är det vi hjälper till med.
Och man ser också, ni signar bara större och större spel hela tiden. De bara blir större och större. Och man ser också att utvecklare eller förläggare som ni har tidigare signade ni fler spel med också, vilket visar på att de gillar det de ser, och ja, det blir egentligen mer försäljning då till samma förläggare. Hur har det här påverkat er försäljningsorganisation? För jag kan tänka mig i början så var ni tvungna att kanske knacka på dörrar och säga, men hej, vi är Flexion, vi gör det här. Och säljstyrkan fick jobba ganska hårt. Hur mycket kommer in organiskt nu och där folk ringer er?
Det blir ju... Sen alltså marknaden i sig, nu kommer det ju nya utvecklare hela tiden. Om vi tittar på att vi jobbar med topp 500 största spelen, så det blir ju det är ett stort inflöde av nytt, så det händer ju väldigt mycket hela tiden. Men av de som har funnits där länge, vi har ju varit med i, vi säger att vi är gubbarna med grå håret, så vi känner ju alla som de utvecklarna som finns där. Så det finns väl någon slags dialog med dem. Så för oss är det ju att bevisa caset. Vi kanske pratar med någon jättestor, eller har hållit på i 5 år. Och sen, okej, men era siffror är fortfarande lite låga. Kom tillbaka när de är bättre.
Mm.
Vi snackar som 6 månader, vi snackar som 1 år. Och till slut så kommer du till en nivå där, wow, okej, nu låt oss kolla på det.
Mm.
Så det är ju, det är den biten. Sen har vi jobbar ju väldigt mycket mot Asien och asiatiska utvecklare. Och där har vi ju varit väldigt bra att attrahera kinesiska utvecklare. Men det finns ju väldigt mycket koreanska och japanska utvecklare. Så vi har i bolaget, jag tror vi nu är 10 personer som pratar kinesiska.
Mm.
Och vi pratar japanska, koreanska, kinesiska. Och då har vi folk både ute i regionen som hjälper oss och som också sitter på kontoret i London.
Och hur många säljare har ni idag?
Ja, vad är det? Kanske en 8 någonting.
8 säljare.
Mm. Någonting sånt.
Mm.
Men det är ju lite sådär, vissa jobbar på konsultbasis och vissa hjälper oss. Vi har lite mer friends som är med.
Men det känns som att i takt med att ni får skala så kanske ni inte behöver skala upp säljstyrkan lika snabbt som liksom intäkterna kommer skala, utan att det som sagt det kommer lite mer.
Jag tycker vi täcker ganska bra. I den existerande modellen absolut inte.
Mm. Nej, för att vad jag förstår liksom, det är Danne som täcker Flexion med Thomas. Så när jag tittar utifrån så känns det som att ni skulle få fördel av att ju mer ni växer, så ju större spel ni tar, ju mer intresserade blir nästa spel, för de blir såhär, okej, nu missar vi ju vad där. Är det någon sån där som hur det funkar mellan dem, har ni sett det?
FOMO.
Ja, lite FOMO.
Det är 2 grejer. Ett, så får vi bättre och bättre bättre siffror. Tjänar vi 10 miljoner dollar per år till dem jämfört med 1 miljon dollar, så är det ju klart det är bättre. Mm. Och det andra är IP, alltså intellectual property rättighet, hela den biten. Har vi 10 jättestora spel så är det lättare att signera det 11:e än om det är första.
Mm.
Och det är därför väldigt svårt för andra att bryta sig in, för de har inga spel.
Nej, okay.
Så ingen kommer ingen kommer lita på dem.
Mm. Så det blir lite mot i den också. Alltså.
Ja, jag tänkte prata, det var exakt, vi har en sån fråga faktiskt som är väldigt intressant, för det är en nischmarknad. Så det blir ju svårt för en konkurrent att slå sig in. För att delvis blir det, ja, ni är redan så etablerade, ni har redan så stora spel, så varför gå med någon konkurrent som gör typ samma sak men inte har track recordet.
Mm.
Och sen om ni också ska splitta på massa förläggare, det blir bara svårare, för man måste ju ha någon sorts skalbarhet innan man blir lönsam som ni nu har blivit. Ja. Så prata lite om den nischmarknaden, för att det är ju flera styrkor med den, delvis det jag nyss nämnde, men också att den är ju ganska liten jämfört med Google Play App Store. Det gör ju också att en gigant kanske inte heller är intresserad av att ge sig in på den här nischmarknaden. Så prata lite om, det måste vara en stark fallgrav.
Jag tror inte jag vet inte vem det är som annars som ens kommer försöka. Det är kanske någon som, eller det är klart att det är folk som försöker men som verkligen kommer lyckas på den. Så för oss är det nog bara att tuta och köra och typ äga den marknaden.
Men har ni några konkurrenter idag till exempel?
Unity som är en utvecklingsplattform var väl den senaste. Jag har sagt nu vad det är. Sen jag började väl 8 stycken bolag som har kommit, försökt och försvunnit.
Okay.
Och den senaste är väl Unity som försökte göra att då byggde de in att jag kan ha fel, men jag tror att det var Amazon och Samsung som man kunde få in på genom att bygga in, så kunde man bara klicka in och så skulle det i teorin funka.
Och det måste vara läskigt att ha en konkurrent som Unity som har, vad är det, 40% marknadsandel av mobilspelsutvecklare.
Ja, till och med 70.
Ja, visst är det.
På 70 säger de, på App Store.
Ja, helt men sen tror jag de stora spelutvecklarna bygger ju själv väldigt mycket, så de kanske har i grund, men de bygger om så mycket så att det är väl kanske inte Unity. Men vad de gjorde då var att då fick du, okej, du hade spelet live på Samsung.
Mm.
Du har ingen aning vem du ska prata med. Ingen aning ska sköta det. Du har inga system för att uppdatera din prisning i Samsung som har en helt annan metod än Google Apple.
Ah.
FX-grejen är helt på ett tredje sätt som inte funkar. Så du har inga tools för att köra det här.
Och hur kommer det med versionuppdateringar och så då? Sker det automatiskt?
Ja, men där också. Ah. Så alla gör olika.
Ah, okay.
Så att det var ju väldigt få som använde Unity. Så Unity la ju ner det där till slut. För att det funkar inte.
Men det är ganska talande om ett sånt stort bolag som Unity har problem. Och liksom, för att det känns som att de måste dedikera mycket energi och vara on top of things för att göra det här.
Så på distribution säger vi att vi är ett servicebolag.
Mm.
Så vi gör ju alla de här stegen, alla pain points som behövs för alternativ distribution.
Mm.
Så att du behöver ett full service offer. Annars funkar inte allting så funkar ingenting.
Mm.
Och de löste en av 8 problem.
Och skulle du kunna säga, av de spelförläggarna som finns på de alternativa, hur stor procent lägger ut det själv mot att gå via en annan distributör som er?
Man kan ju titta på våra pressreleaser om vi har alla 4, alla de här kanalerna eller om vi har vissa. Så ibland har vi 2, ibland har vi 3, ibland har vi 4. Och då ligger de typiskt ute i en kanal. Sen, en amerikansk utvecklare är väl generellt, om de gör någonting så kör de Amazon.
Mm.
Sen så brukar vi få den här Amazon-distributionen också efter ett tag, för det är bara lättare för dem.
Ja.
Men kineserna till exempel är relativt ofta då i One Store, för det är så nära deras marknad och de har hållit på med den. Och då får vi de andra kanalerna. Ibland kan de ha Huawei, att vi inte får en kinesisk spel med Huawei, för då har de ett avtal. För de ligger ju i Huawei i Kina.
Mm.
Och då kan de ha något avtal att det är också rättigheterna för internationella marknaden redan. Så att det varierar lite grann. Men då försöker vi övertala dem att vi tar över det, för att ganska ofta får vi det.
Okay.
Men det varierar.
Mm. Ja, men det är inga sån där siffror du kan säga på rak arm eller mellan tummen och pekfingret. Hur många som self-publishar på de här plattformarna?
Ja, de stora alternativa. Så, vissa gör det. Vad är siffran? Jag vet inte, den är väl inte så himla stor.
Mm.
Men framförallt ligger de ute i vissa kanaler, inte alla, hit och dit. Mm. Så det finns alltid någonting att göra. Det finns några som kör allt själva som är jätteduktiga på det.
Mm.
Men då har ju ofta har ju de hela deras modell i att de kanske inte fokuserar lika mycket på Google Apple.
Nej.
På dem, de är mer specialister.
Jag förstår. Mm. Och om vi pratar om er nysatsning, ni köpte ju Audiensly och även köpt in er i ett bolag då 20% av Lightup Media. Kan ni förklara rationalen bakom det här förvärvet och investeringen i de här bolagen?
Så jag nämnde det lite lätt. Så vi börjar mer och mer, kanske inte inse, men att vi är ett marknadsföringsbolag egentligen. Vi skapar nya intäkter och end users till spelutvecklaren. Och då har vi tittat på alternativa, på andra grejer man kan göra. För vad som händer nu är att marknaden väldigt snabbt öppnas upp och blir en öppen marknad. Det är ju fortfarande Google Apples dominans går ju ner.
Mm.
Och där har ju det med IDFA till exempel i Apple, att de försöker ta kontroll, eller vad de nu gör, men om de tar kontroll på reklamflödena själva.
Mm.
Vilket gör att det tvingas ut till en ny marknad som håller på att gå åt alla håll och kanter. Och då tittar ju vi på alternativa grejer vi kan göra utanför distributionen, och då är influencer marketing en grej som har blivit väldigt hett i gaming, och det är ju för att du behöver inte lika mycket personlig data.
Ja, det är contextual advertising, att
vad det betyder.
Ja, men i princip att jag vet inget om användaren, men det jag vet är att den tittar på den här YouTubern som bara pratar om mobilspel och strategispel, så jag antar att den personen är intresserad av mobilstrategispel, annars vore det konstigt.
Ja, men exakt.
Så då kan jag marknadsföra mobilstrategispel för den här, på den här kanalen.
Ja, det är exakt vad det är. Ja. Så att du behöver inte den här personliga datan.
Exakt.
Och då har vi fördelen att från vi ligger med väldigt, väldigt stora spel och kan vara väldigt tidigt i de här nya områdena, så har vi följt då influencer marketing och pratat runt väldigt mycket med de olika, för det är ett område som vi lätt ska kunna lägga till vårt liksom service offer.
Mm.
Och så hade vi turen, vi pratade med flera, men hade vi turen att hitta då en väldigt bra match med de här Audiensly. För de ser ju, de är kanske en av de sju största, jag vet inte om de är tre, fem eller sjua, men på gaming då i världen. Och de vill växa kraftigt. Och de är starka i Europa och USA, men de är inte starka i Asien till exempel. Så de vill ju växa också och bli verkligen en av de tre största. De vill bli störst, men säg tre största. Men då har de ägarbasen är kanske lite svag för det och de börjar bli 30 personer, så det är hela den här backoffice-grejen att det börjar bli, ta längre, alltså mer och mer kraft åt att hålla på med admin och finans och fundraise och hela tiden. Så de så är väldigt attraktiva att komma in i Flexion-gruppen när vi hjälper dem med allt det andra. Så de får bara bygga, fokusera på det strategiska, bygga upp influencer marketing. Och där kan ju tänka sig att hitta dem en någon som är bra, om du kan kalla konkurrent eller någon i en annan del av marknaden som skulle passa väldigt bra in. Då skulle ju till exempel jag eller vi kunna hjälpa till och se till om man kunde köpa den. Så de ser ju ett sätt att kunna växa väldigt snabbt genom att komma in i Flexion.
Ja, och ni särrapporterar det som marknadsföringsintäkter. Och nu kommer jag inte ihåg exakt, men det är runt 13% om jag inte missminner mig. Av totala intäkterna i senaste rapporten.
Ja, det är det väl säkert.
Ja, någonting. Ja, men vi säger runt en tiondel då. Och det är egentligen då att ni har utfört marknadsföringstjänster och user acquisition åt spelförläggare.
Absolut, ja.
Och hur stor del av den är tjänster åt spel som ingår i er egna spelportfölj?
Ingenting i princip ännu. Väldigt lite.
Okej.
Okay. Men Vad vi var väldigt tydliga med att säga att vad vi jobbar väldigt hårt med och nu cross-sälla. Så var det från, alltså de kom in 1 april i princip. Och 2 april så började vi jobba med hur vi kan cross-sälla. Så vi har ju redan nu då pitchat audience till alla våra kunder.
För det skulle ju boosta er på flera sätt. Delvis skulle ju addera mer marknadsföringsintäkter i det benet för ni får in fler kunder. Men sen skulle ni få, jag vet inte om ni nämnde det innan, men ni primärt, eller ni får ju bara betalt genom in-app purchases på alternativa stormarknaden, och då skulle ni få fler users in till spelen i er portfölj som leder då till mer in-app purchases förhoppningsvis göra. Så ni skulle ju, det blir väldigt bra synergier där. Men en uppföljningsfråga på det. De synergierna är ju väldigt tydliga. En annan tydlig synergi är ju, eftersom ni har ett marknadsföringsben nu, har ni funderat på att också införa in-game advertising inom er egna spelportfölj, att ni kan erbjuda era spelförläggare och säga, nu kan vi visa annonser i era spel så ni inte bara tjänar pengar på in-app purchases?
Vi är ju inte inne i traditionell advertising i spel, är ju inte vi inne i som ett ekosystem, för att det är ju någonting som utvecklaren lägger in själva och där flödena liksom inte går genom oss. Så vi har haft lite grann och några spel där vi har fått en del av kakan, men då kommer ju betalningen, utvecklarna kör advertising och så kommer pengarna bakvägen in i oss.
Precis.
Och det där är ju en väldigt intressant område som vi egentligen inte är inne i idag överhuvudtaget. Det har ju hela grejen med att får vi gå in och pilla i spelen?
Nej, exakt.
Så att den är ju lite bökig och lite svår att komma in i. För att de har ju sina strategier.
Exakt.
Där de kör, och kör de advertising, kör de det i alla spel, inklusive våra.
Ja.
Så vi äger ju inte spelet.
Nej, men om vi säger att ni skulle, nu spekulerar jag här, men man gör ett Bolton-förvärv av ett bolag som jobbar med att göra in-game advertising åt spelförläggare. Alltså.
Varför inte? Ja. Absolut.
För det, då blir det ännu mer synergier. Liksom att då får ni ju mer in-app purchases, mer i reklamintäkter om ni får in UA i era spel.
Så. Ja, absolut. Så traditionell UA håller vi på att bygga upp i alla fall som organisation. Men det är det här vi tittar på. Att det börjar ju komma upp väldigt mycket coola nya lösningar på hur man gör advertising på alla dess håll och kanter. Och där kan ju vi vara, där är vi väldigt mycket ute och kollar, och bolagen är ju ganska små fortfarande. Och lite för små för radarn för de här riktigt stora drakarna. Som audience, vi betalar 10 plus 10 euro för det. Det är ju ett stort belopp för oss, men för en stor drake är det ju lite så att M&A-team orkar liksom inte riktigt bry sig.
Nej, exakt.
Så vi kan vara inne väldigt tid och titta på de här, och det är det vi har ju gått ut och sagt att nu tittar vi på nästa område. Nu har vi gjort influencer marketing, vi har 2, 1 plus 1,5 bolag om man kan kalla det.
Mm.
Och Och där har vi en bra fot och det teamet kan driva det själva vidare och öka den strategin och växa den strategin. Och nu försöker vi titta på nästa område.
Ja, för anledningen till att jag frågar är att som du nämnde innan där med IDFA och Google Sandbox, det gör det ju svårare för advertisers att targeta specifika individer. Men de alternativa app stores har ju inte riktigt gått ut och tagit samma ståndpunkt. Så då teoretiskt sett skulle man kunna tjäna mer pengar på att marknadsföra mot kunderna som är på de alternativa app stores så att du kan targeta dem bättre för att ha mer personlig data. Så det är ju en intressant utveckling som kan ytterligare göra att det blir ännu mer intressant för en utvecklare att lansera sina spel på de alternativa.
Så spelutvecklaren har ju svårt att få bra returns i Apple och i Google idag. Det är ju svårare och svårare. Och du har ju andra grejer som hela Bitcoin-marknaden som alltså det är mycket, alltså du får mycket högre return på din advertising spend där. Så att det gör ju att hela marknaden håller ju nu på att titta på har blivit intresserad av alternativa lösningar. Och det är inte bara vi kommer inte äga hela den marknaden, men det är ju liksom framtiden. Men har vi en chans där vi äger liksom en nischmarknad, väldigt, väldigt bra relationer med utvecklare, att vi kan fånga upp tillräckligt mycket så att vi blir en bra spelare på marknaden. Mm. Det är det vi tror.
Mm. Och när jag ändå pratar om marknaden, jag tycker det är lite intressant här, för du pratar om att flexen är för litet för AIM, sådär, men vad är det du tycker marknaden missförstår med Flexion som bolag nu och er value proposition?
Jag tror de som har följt oss har inga problem. Det är bara att det är för få som följer oss.
Okay.
Vi är lite the one, odd one out. Mm. Eftersom vi suttit i England, vi har GDP och vi är inte en spelutvecklare, så vi får inte riktigt vara med på den delen av. När Redeye pratar om spelbolag så är det ofta de som utvecklar spel. Så hamnar vi lite i ett hörn. Så att jag tror att, men samtidigt så är, eftersom vi har en diversifiering på spelrisken, så tror jag att det kan bli ganska intressant framöver. Så jag tror att för oss är det bara att få ut budskapet till fler och fler och fler. Som är den stora grejen för oss.
Men bra att du är med i den här podcasten.
Ja,
förhoppningsvis kan vi hjälpa till med det.
Nej, men absolut. Och det är vad vi gör. För att jag tror att
Ja, vi tycker verkligen det är intressant och ni står inför ett väldigt intressant läge, och just med den här nischmarknaden som vi ser väldigt starka konkurrensfördelar.
Ja, det är ju ett sånt där klassiskt exempel hur man går ut på en stor marknad. Man identifierar en nisch, tar den marknaden, äger den och så jobbar man vidare, och det kan man väl faktiskt säga att vi har lyckats med. Plus att den lilla nischmarknaden, även där, vi växer ju bara på det med en pace på 100% tillväxt organiskt per år. Och det är inte så himla många bolag i Skandinavien nu som växer organiskt 100%. Så att det ser ganska bra ut.
Ja, exakt. Och om vi bara gör en egentligen avslutande fråga och du pratar lite om så här, vad skulle ni vilja vara om 10 år? Vad är Flexion då?
Ja, nu har vi inte uttalat det specifikt, men det är ju en betydande spelande på marknadsföring på spelmarknaden. Och det är inte bara mobilt. Så genom audience nu så är vi inne på PC och konsol, för de kör ju det. Så vi är ett betydande bolag inom marknadsföring på spelmarknaden. Och det är ju, eftersom marknaden är så fantastiskt galet stor, så är ju det kan vara väldigt stort bolag.
Och lite så här 5 snabba frågor, fast bara en. Men har du någon hemlig talang eller ett partytrick?
Partytrick? Oj. Ja. Det är att jag kan roliga historier. Vet ni till exempel varför det är olika färger på tunnelbanestationerna i London?
Nej.
Det är för att förr i tiden, eftersom den är så gammal, så man kunde inte läsa. Därför gick man av på den röda och sen så hoppade man av på den bruna och sen så gick man till den blå.
Så man färgkodade tunnelbanan.
Så man färgkodade tunnelbanan. Så sånt gillar jag.
Så du gillar sådana fun fact historier?
Ja, men normalt så brukar de kvinnorna som sitter bredvid mig på middag inte vara så intresserade, men jag kör dem i alla fall.
Jag tyckte
det var intressant.
Ja.
Men i avslutande, är det någonting du tycker vi inte har tagit upp idag om Flexion som du vill få ut?
Nej, jag tycker det är ganska bra. Nej, men det är ju hela grejen att vi har ju vår lilla nischmarknad, vi växer med 100% per år.
Mm.
Och på toppen av det så jobbar vi nu med alla de här nya områdena. Det är egentligen det nya som är det spännande.
Mm.
Men samtidigt så har den här väldigt stora kraften under. Så jag tror att det blir väldigt intressant nästa åren här framöver. Så att, vi får se.
Jag får egentligen avsluta den här konversationen som vi säger. Vi säger inte att det är intervjuer. För att vi vill ju inte att det ska vara så stelt. Så,
jag hoppas du upplevde det som en konversation också. Att det inte blir grillad här.
Ja. Mycket trevligt.
Ja. Ja, exakt. Ja, men tack för att du vill vara med i Red Eye After Hours.
Ja, tack så mycket. Tack.
Denna podcast är för att informera om Red Eye tjänster. Ingenting av innehållet ska tas som en rekommendation och allt som sägs behöver inte reflektera bolagets åsikter och värderingar. All handel med finansiella produkter innebär en risk. Besök redeye.se för fullständig friskrivning och analys.